I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Far i himmelen, vi tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte. Vi tackar dig att vi, unga och gamla, barn och vuxna, får vara här hos dig. Därför att du har sänt din egen son som har öppnat vägen in till dig. Och nu säger du att det går fram ett källflöde som ger glädje åt hela din kyrka, Guds stad. Och vi ber dig att du talar med oss idag. Vi ber dig att du gör nåd med oss. Hjälp oss att kunna bekänna våra synder. Hjälp oss att kunna tro våra synders förlåtelse och så se din stora kärlek. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Ett mycket välkänt ord. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ja, vi kommer inför Guds ansikte i och genom det ordet. Ska vi säga det tillsammans en gång? För ni kan det allihopa. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Att veta att man är älskad, det är stort. Det är underbart. Ensamhet, utanförskap, att inte känna sig omtyckt, inte uppleva sig älskad, det är jobbigt. Det är ett svårt lidande. Det berättas om den gamla aposteln Johannes, och många av er har säkert hört det här, att när han var så gammal att han inte längre kunde gå till gudstjänsten tillsammans med de kristna, så lät han sig bäras dit. Och det han alldeles särskilt ville säga till allihopa, det var just det här: mina barn, älska varandra. Den kristna församlingen är det heliga rum där kärleken mer än någon annanstans skulle få flöda. Och gör det ofta. Och att få vara där och vara älskad och få älska de andra som är där, alla de som möts kring samma bord, den kärleken, den har sin källa i Guds kärlek. Den som också på den här söndagen har en överskrift i orden: Guds kärleksväg. Vi älskar därför att han först har älskat oss, skriver Johannes. Ja, han har älskat oss och han älskar oss än. Och ett av skälen till att vi kan veta att han fortfarande älskar oss, det är att det ordet om hans kärlek, det ljuder fortfarande. Det kommer här på nytt. Och han säger det på nytt idag: jag älskar dig. Jag skulle önska att du idag förstod på nytt att din himmelske far älskar dig. Och att han älskar dig i sin son. Så älskade Gud världen. På grekiska ordet så är inte bara så där lite allmänt, utan det står ett grekiskt ord som betyder egentligen på så sätt. På så sätt älskade Gud att han utgav sin enfödde son. När Gud förenades med mänsklig natur i Marias moderliv, i det lilla barnet som ligger där under Marias hjärta i 9 månader, då är det Gud själv som i sin stora kärlek stiger ner. Och han kom för att bli utlämnad, utgiven i dödens mörker på Golgata kors, in under Guds vrede, hans vrede för mina synders skull. Ja, kära vänner, hur mycket kärlekslöshet är inte vi skyldiga till gentemot varandra, gentemot våra barn, våra barnbarn, våra syskonbarn, våra syskon. Hur mycket har vi inte ofta låtit egen bekvämlighet gå före den omsorg som vi skulle visat, både om i vår egen lilla nära krets och i vår församling. För somliga av oss är det nyfikna behovet att följa med i sociala medier istället för barnen eller någon annan människa som behövde min tid. Ja, när jag ser på mig själv så måste jag bara säga att jag har ingen aning om att ni skulle kunna ha så mycket synd som jag. Här samlas vi nu denna söndagsförmiddag, denna fastlasöndagen, till gudstjänst. Och så kommer vi här med alla våra behov. Vi kommer med våra synder och vi behöver rening. Och så möter Herren oss med det ordet idag: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vad är det att tro på honom? Vad är det att tro på Jesus? Och det är att säga till honom ungefär så här: käre Herre Jesus, här är jag med alla mina synder, allt jag vet och inte vet. Käre Herre Jesus, jag bekänner för dig min synd. Jag bekänner min kärlekslöshet, min ljumma tro, min brist på kärlek. När du kommer till Jesus med detta, eller med vad som helst, ja, med sånt som du inte skulle önska att någon enda människa i det här rummet visste om att du var skyldig till. Men Herren vet det ju, och du vet det. Men du kommer till honom, så får du ett svar från himlen som är alldeles helt underbart. Och det är det som ljuder här, eller kommer efter syndabekännelsen: mitt barn, dina synder är förlåtna. Eller i avlösningens ord, ni vet. För så har Gud älskat världen att han utgett sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås i det eviga mörkret utan ha evigt liv. För våra synder är förlåtna. Men den som inte vill bekänna sin synd blir kvar i mörkret utanför Guds kärlek, fastän Guds kärlek är där. Därför säger vi nu till honom, angeläget och frimodigt: jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som för vår skull lät din son gå offrets väg, ingjut din kärlek i våra hjärtan så att vi följer honom och frälsta från syndens nöd, få leva i dig för evigt. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till denna dagens evangelium. Vi läser ifrån Markus evangeliets 10:e kapitel. Markus skriver: Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de 12 och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går nu upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, som ska döma honom till döden och utlämna honom mot hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter 3 dagar ska han uppstå. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk jag dricker eller döpas med det dop jag kommer att döpas med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Den kalk jag dricker ska ni dricka, och med det dop som jag blir döpt ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. När de 10 andra hörde detta blev de uppretade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem, och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Du är den skönaste bland människors barn, står det på ett ställe. Skrev en man för länge, länge sedan. Det står i Saltaren 45. Du är den skönaste bland människors barn. Den som han tänkte på då hade han aldrig träffat. Och han skulle heller aldrig få göra det här på jorden. Men han visste att det skulle komma någon. Man kallade honom Messias. Ibland kallade man honom för profeten. Man visste att han skulle komma, och man längtade efter honom. Och psalmisten, han säger det. Du, han talar till honom, så säger jag, på det sättet i andra person. Du är den skönaste bland människors barn. Honom som man aldrig har träffat. Vi som är här, vi vet. Vi vet vem det där var. Vi vet vem han tänkte på, psalmisten, när han säger de orden. Vi vet att det handlar om Herren Jesus. Han som har varit här och han som ska komma. Och när han kommer på himlens skyar så är han den härligaste, den skönaste av alla. Hurdan är den som är skön? Om någon är skön, vad skulle ni tänka på då? Är det någon, om vi nu tänker, här handlar det om en man. Om en man är skön, vad är han då? Har han en jättesnygg frisyr? Tror du han? Ja, vi som är lite skäggprydda tänker ju att han har lite skägg. Ett snyggt skägg, eller? att han, somliga av er skulle tänka att han har väldigt moderna, snygga, sköna kläder. Ja, jag vet inte om det är så vi tänker om vi hör det ordet. Men när Gud säger genom psalmisten, liksom tillbaka till honom, du är den skönaste, så tror jag inte han tittar på håret, på skägget, på kläderna, på utse ansiktet. Han tänker på någonting annat. Han ser in i hjärtat. Han ser på ögonen och vad ögonen ser och hur ögonen ser. Han ser efter vad som kommer ifrån munnen. Och då vet vi i allra högsta grad att den skönaste bland alla människors barn, det är Herren Jesus. Det var hans goda hjärta. Det var ögonen som såg med sån kärlek och godhet på alla. Och orden, ja ni vet, till och med några av dem som inte gillade honom kunde säga, aldrig har någon människa talat på ett sånt sätt som han. Och alltid var det sant, alltid var det äkta. Och det är inte alltid jag har varit äkta i mina ord, det är hemskt. Men hans ord var alltid äkta. Och de var alltid fulla av godhet. Och nu har vi läst i evangeliet, det som jag läste här om när Jesus kom gående från Galileen mot Jerusalem för sista gången. Han går upp till Jerusalem. Och det är det som predikan handlar om. På väg till Jerusalem. Han som är den skönaste bland människors barn. Jag tänker att när han kommer gående där så är det vackert runt omkring. För det är vår. Det är april. Och i april är det vackert i Israel. När de lämnar Galileens kullar grönskar de. Det är fullt av anemoner och andra blommor. Trädgårdarnas odlingar växer efter vårregnet. Och fåglarna kvittrar. Och allt ser så underbart ut. Men han, den skönaste bland människors barn, han är på väg till Jerusalem. Och vi vet vad som hände där. Hur han dog på det hemska korset. Men som har blivit på något underligt sätt det allra vackraste och finaste som finns. Jesu kors. Nu kommer han gående där. Han går från Galileen, går mot Jerusalem. Och då kan vi säga så här. Vet han vad han gör? Vet han det? Vet han vad han gör? Ja, han vet han är på väg till Jerusalem. Men vet han vad han gör? När han kommer gående där. Jo, han visste vad han gjorde. Han visste precis vad som skulle hända. Och han hade talat med sina lärjungar flera gånger. Och de tycker att det är jättejobbigt. Och Markus, som har hört Petrus berätta om det här, skriver att de var rädda. Där går lärjungarna runt omkring Jesus, de kommer bakom honom, går de där och de är rädda. Ja, de är jätterädda. Men visste Jesus verkligen vad han skulle göra när han skulle gå till Jerusalem? Ja, det visste han. Han visste i detalj. Om man läser den här texten alldeles noggrant så finner man att Jesus nämner 7 olika saker. 7 detaljer om vad som ska hända i Jerusalem. Hör här. Människosonen kommer att utlämnas till hedningarna. Nej, förlåt. Till översteprästerna och de skriftlärda. Och han visste dessutom hur det skulle gå till. Att det var hans egen lärjunge Judas som skulle förråda honom. Och de, överste prästerna, ska döma honom till döden. Och det gjorde stora rådet. Och de skulle utlämna honom mot hedningarna, det vill säga till Pilatus och folket där. Man bad Pilatus att han skulle avrätta Jesus. Och så står det att de ska håna honom och spotta på honom och gissla. Det är fasansfullt. Och allt det där gjorde soldaterna när Jesus var dömd i döden. Och så säger han till sist: och döda honom. Ja, och han visste att han skulle bli fastspikad vid ett kors. Men han visste också en sak till. Han visste vad som skulle hända efter korset. Att han på den tredje dagen skulle uppstå från de döda. Men kan någon förstå det här? Det lidande som väntade honom, och han visste det. Kan någon förstå att han visste om det och gjorde det och ändå gick vidare mot detta kusliga? Om och om igen talade han med lärjungarna. En gång försökte Petrus övertyga honom om att detta ska du inte göra. Absolut inte. Och då blev Jesus jättesträng mot Petrus. När allt det svåra som hände i Jerusalem och som slutade med det som hände på långfredagen, och han hängde på korset tills han var död, det var ingen överraskning för Jesus. Men då kommer den andra frågan: varför gör han det? Varför gör Jesus det här? Jo, han, den skönaste bland människors barn, han vet att det är hans fars önskan. Hans himmelske fars vilja. Det är uppdraget som han har fått. Han är sin fars utsände. Guds son, sänd till jorden med uppdrag. Ni vet, ibland när man spelar dataspel så kommer man till mission completed. Uppdraget slutfört. Han hade en mission, ett uppdrag. Och han var villig. Han var villig. Det första svaret på frågan varför Jesus gick till Jerusalem fastän han visste vad som skulle hända är alltså detta: hans himmelske far ville det. Och då ville han det också. För det hans far ville, det ville han. Och de två är ett. Han ville alltid det som hans far ville. Det är inte alltid så för oss. Eller hur? När man är 10 år eller 8 år kan man få ett uppdrag av mamma. Mamma säger: nu vill jag att du gör det här. Jag vill att du ska plocka i ordning i ditt rum och så ska du dammsuga. Okej? Okay? Tyst. Vill inte. Vill inte. Det ska du göra. Mamma stänger dörren. Jag kommer tillbaka om en kvart och då ska det vara gjort. När det är 3 minuter kvar av de där minuterna, så en borste, allt som låg på golvet, in under sängen. Pst! Färdigt. Sur. Känns det igen? Är det någon som känner igen det? Okej. Okay. Så kommer mamma in. Vad nu? Ja, det är så jobbigt. Men jag är ju färdig, mamma. 2 saker. Det var inte färdigt. För det andra, det var inte alls villigt. Tänk om Jesus hade varit ovillig att göra det som hans himmelske far ville. Sur. Är någon av er som har varit sur? Det var någon som räcker upp handen. Det är någon som är ärlig. Jag är en till. Ja, okej. Men Jesus, tänk om han hade blivit sur. Vad hade hänt då? Vet ni vad som hade hänt? Då hade han syndat. För det är synd att bli sur. Om Jesus hade syndat så hade han inte kunnat bära våra synder. Då hade vi inte kunnat få någon förlåtelse för att vi blev sura. Ja, det är en katastrof. Jag tänk om Jesus hade varit så ovillig som vi så ofta är. Men han var inte det. Nej, han var inte ovillig. Han var villig. Han var ett med sin himmelske far. Och han visste att det är detta som behövs för att människorna, vi, ska bli räddade och därför ville han bära allt till korset. För ni vet, det var ju det han skulle göra. Han som var utan synd skulle bära våra synder. Allt det där när vi var ovilliga, allt när vi var sura, och allt när vi var olydiga och allt dumt som vi har gjort. Och så gick han alltså till Jerusalem med ett villigt sinne och öppnade vägen för mig och för er och för varje människa till det himmelska Jerusalem. Vad gör lärjungarna nu då när Jesus går så här villigt? Ja, det är vuxna män. Det finns kanske kvinnor också, men de nämns inte just nu, men de finns där säkert. Men vuxna män, vad gör de? Nu måste vi ta fatt i detta. Vuxna män, de måste väl gå där liksom i här som hans lärjungar liksom i heligt mod och liksom verkligen stötta sin herre och mästare och liksom med respekt för varandra. Nej, de kivas. Det är mycket pinsamt att se hur Petrus och de andra kivas. Och det började så illa när Jakob och Johannes, de där två bröderna, deras pappa heter Zebedeus, började med att de går fram till Jesus och säger till honom att vi vill att du ska göra det som vi ber dig om. Och så frågar Jesus så här underbart: vad vill ni att jag ska göra för er? Den frågan sa han också till Bartimeus. Och jag tycker det är så underbar: vad vill ni att jag ska göra för er? Och så säger de: vi vill att en av oss ska få sitta på din högra sida i härligheten och den andra på den vänstra sidan. Det vill säga de allra, allra, allra bästa platserna. De vill vi ha. Vi ska sitta finast. Alldeles in till dig, du som är konungen. Men vi ska vara allra bäst. Pinsamt. Pinsamt Jakob. Pinsamt Johannes. När de andra hörde det så tänkte de väl: ja, men de är ju liksom där i den finaste kretsen. Nej, det tänkte de inte alls. De blev sura. Återigen, de blev arga. Och så började de gräla med varandra. Ett gräl som fortsätter på något annat sätt när de kommer till nattvardssalen några dagar senare. För då kivas de på nytt om vem som är främst. Dessa 12. Hur kan det vara möjligt? Ja. Så bråkar de alltså. Män, vuxna män som har vandrat i 3 år med Jesus, de bråkar med varandra. Men visst är det lite pinsamt att på något sätt gör vi ofta likadant. Jag först. Jag ska ha det bästa. Jag ska sitta där. Tack för den platsen, sa man när jag var liten. Om någon har en skuld till banken, en ganska stor skuld, och allting har gått riktigt, riktigt dåligt, och det har landat i att jag har kommit i en situation där det går bara inte att betala. Jag har en skuld till banken som jag inte kan betala. Tänk om det är så här. Det kanske berodde på att jag blev sjuk eller någonting annat. Och jag känner ingen som kan eller vill hjälpa mig. Och jag har ingenting att säga till dem på banken när de ber mig komma dit. Helt förtvivlad. Kan ni se den här situationen? Okej. Men så händer någonting helt underbart. Det kanske inte riktigt händer i verkligheten, men vi kan låtsas att det händer. Vi tänker det som, för det här, för bilden stämmer med verkligheten. Men bilden stämmer inte med våran verklighet alltid precis. Men tänk tanken att jag har en jätteskuld. Och så får en rik släkting som jag inte visste om i USA veta om det här. Och han ser till att hela min skuld blir betald. Han ser till att de pengarna kommer till banken. Från sitt konto i landet där han bodde så kommer det in ett kapital som först täcker allt och för det andra som ger 700 000 kronor extra. Och så kommer du till banken Och så tittar bankrådgivaren glatt på dig och säger: du, hela skulden är borta, det är helt betalt, och här finns på ditt konto 700 000. Men nu handlar det ju om en annan skuld, en helt annan skuld, den skulden i himlen. Men nu kommer de här apostlarna som gick där bakom Jesus och som sen blev helt, ja, de fick liksom syn på vad det var hela handlade om. Så kommer de och talar om för oss att hemligheten med korset, det är att Jesus har betalat min skuld, så att jag på domens dag inte skulle ha någon skuld. Och det är korsets hemlighet, att Jesus har betalat den skuld jag har. Och han har gett mig dessutom inte 700 000 kronor, men någonting som är mycket, mycket mera värt. Och det är den helige ande. Se på Jesus, hur han villigt går till Jerusalem. Se hur han hängde på korset. Han, den skönaste bland människors barn. Men nu är det också han själv som har uppstått. Och så är han här. Och därför får du säga så här till honom i en bön. Jag har skrivit ner den, men vi kan be den nu. Du, Herre Jesus, är min frälsare. Du är den skönaste bland människors barn. Och du har gjort detta underbara för mig. Du har tagit bort alla mina synder. Jag är förlåten. Herre Jesus, tack för din heliga ande. Hjälp mig genom honom att inte synda. Hjälp mig att inte bli sur, att inte alltid vilja sitta på den bästa platsen. Gör mig villig att göra allt det som du vill. Ja, tack för din ande som du har gett åt mig och som nu bor i mig. Amen. Står vi upp och tillsammans bekänner vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.